Modemet är tillbaka. Ett tvåmannaavsnitt idag. Patrik heter jag.
Och Patrik heter jag.
Och Anders är sjuk. Och eller vabbare, vi vet inte riktigt. Men jag tror att han har fått samma influensa som jag hade förra veckan. Och jag är lite störvlig och hostig, så ni får ursäkta. Jag ska muta mig så gott det går när jag inte pratar, så att jag inte hostar er i örat. Jag har en fråga till dig, Patrik. En så kallad raw dog fråga för det var ett av årets nyord 2024, raw dogga. Och de förklarade det som att göra någonting oförberett. Och det klickar inte riktigt med...
Det är inte ursprungsdefinitionen i alla fall.
Nej. Det låter som att någon har freebasat fram den definitionen. här kommer min rådagfråga. Innan jag ställer den så kan vi ta upp att vi hade en diskussion efter förra veckans avsnitt. För att vi fick höra på omvägar att folk inte visste vad greenfield-utvecklingar. Och då... Greenfield-utveckling är när man bygger någonting nytt från scratch. Men det startade en diskussion mellan dig, mig och Anders, om vi ska vara lite mer pedagogiska i den här podden.
Jag tycker nästan att jag lyssnade igenom lite snabbt efter Anders publicerade. Jag tycker också det, när man tänker att det är ganska mycket så här termer som vi kanske använder som kanske inte är, som kanske vi känner till för vi har jobbat med det, men om man inte har jobbat med det så kanske det bara är... Men vi pratar om det som att
det är
alla känner till det här. Det här är självklart. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var jag tänkte på. Kommer du ihåg? Jag tror jag tog upp det.
Ja, jag minns faktiskt inte vad det var. Jag minns bara att det var någon som reagerade på Greenfield. Och vi tar med oss det och försöker vara lite mer pedagogiska. Vad tycker du som lyssnar? Skicka ett mejl till pedagogik@modermodemet.se och berätta vad du tycker.
Kan tillägga att motsatsen till Greenfield är Brownfield.
Just det.
Det är motsatsen, när man har ett gammalt legacy-projekt.
Och det ska typ... Grönt och brunt är typ färgen på gräs, tror jag. Gräset är alltid grönare.
Jo, exakt. Jag tror det kommer därifrån att det här är gammalt och torrt och tråkigt. Låter och här är väl gröna fina.
Vad bra, då har vi redan kommit igång med att vara mer pedagogiska.
Och sen ordet pedagogisk kommer ju från Nej, nu fick jag bara tycka att hosta.
Ja, häromdagen var det riktigt illa, för man kunde inte få mig att skratta, för då hostade jag i 5 minuter. Och så, det är nog bra att vi spelar in idag.
Det är någonting som går nu som gör att folk hostar extremt djupt.
Ja.
Jag var och hälsade på en vän förra veckan. Han hade, tror jag, 2 veckor efter att han var frisk liksom, så fortsatte han liksom att hosta så där hela tiden.
Ja, men exakt så är det för mig också. Jag hade influensa tisdag till fredag typ. Fredag var jag feberfri, men sen dess har jag hostat. Och det är riktigt sån här, man måste sätta sig ner efter hostanfallet.
Man får såna här prickar eller så.
Ja,
stjärnor.
Precis,
när man hostar.
Exakt. Stjärnhosta. Nåväl, nog om äckliga kroppsfunktioner. Vi går vidare, eller tillbaka till vår äckliga fråga, rådagfrågan. I .NET så finns det klasser. Och sen någon version tillbaka så finns det även records. Och jag blir inte klok på när man ska använda vilken. Vad är din åsikt?
Record, förlåt. Records är ju klasser. Det finns två stycken. Det struktar och klasser i .NET.
Mm.
Nu måste jag tänka, då ställde du mig lite på. Klasser och struktar i .NET. Mm. Klasser är ju, kan du ha referenser till. Struktar är, du kan också ha referenser för det, men du måste explicit säga att du vill ha en referens till en strukt.
Mm.
Och den kan inte garbage, den garbage collectas inte, etc. En record, det är ingen ny, som man säger, det är ingen ny typ av typ. Utan en record är en klass, men under, som säger, under huven, så att säga, så är en record immutable.
Okej.
Okay. Yep. Så att du kan automatiskt, det finns ett nytt keyword i C# som heter width.
Just det.
Så du kan till exempel ta en existerande record och säga var foo är lika med bar width och sen ett nytt värde på en property. Så får du en kopia av bar med den här nya propertyn satt. Så du kan ha en class record eller en struct record.
Okej.
Okay. Så det är.
Så det är mest syntaktiskt socker kring att göra befintliga typer immutable.
Mm, exakt.
Jag har sett väldigt lite records in the wild. Vad är tanken att man ska använda dem?
Ska jag vara helt ärlig så har jag inte använt det själv så jättemycket. Men tanken är väl att om du vill ha någonting som är immutable, så kan du använda en record tillsammans med till exempel sån här primary constructor.
Som man får
väldigt så här, som man säger, koncisa typer. Och jag tror det är mest därför folk använder det. Faktiskt.
Just det.
Jag använde på en grej har jag använt records för. Och det var just för den här hela immutability-historien.
Det känns som att immutability var hett ett tag. Tillsammans med hela liksom funktionella vågen för några år sedan. Och sen så fick det aldrig riktigt fäste.
Ja, allting jag gör är, alltså det är en bra idé. Allting jag gör är, eller det är kanske dumt att generalisera så, men jag försöker aldrig att exponera så här state från mina typer.
Mm.
Utan att man har någon form, att man bygger in någon form av immutability, och här är bara ett, som du sa det, syntaktiskt socker för att göra det jättelätt med immutability.
Mm.
Men att man istället för att modifiera statet på typen man har så kan man ju returnera en ny typ med det nya statet.
Just det.
Men då måste du skriva mer kod.
Mm.
Såklart. Men immutability i sig är väl någonting som används ganska friskt så att säga. Att man har read-only fält som man sätter via konstruktorn. Och
kan det vara så att det har mer snappats upp i undermedvetna så att man gör det automatiskt och man bara gör det utan att.
Jo, men jag tror att det är ett tankesätt som är väldigt, som man säger, inkorporerat i hur man arbetar idag.
Mm.
Men när det var stort, som du sa, när det var mycket snack om funktionell programmering och inspiration från funktionell programmering, så tror jag att det var så lite nytänkt, tror jag. Jag tror att många inte tog det på riktigt allvar innan.
Mm.
Eller till exempel i så här line of business applikationer och liknande, att man bara exponerade state rakt ut från sina typer. Och...
Mm.
Så det kanske var en liten revolution där i Enterprise-världen.
Jag tycker mest att det blir enklare att läsa kod när man vet att state muteras på ett väldigt explicit sätt. Alltså även om man inte kollar det i compile time, så liksom om man skriver koden på ett sånt sätt att man generellt inte muterar data någonstans.
Mm.
Att man vet att man har den tumregeln i huvudet, så tycker jag underlättar väldigt mycket.
Jo, absolut. Och du vet att din kod inte... Du kommer inte introducera några sidoeffekter av att någon annan använder någonting som du ger dem och ändrar något internt state. Och så har du något state där du inte längre vet hur du ska resonera kring saker.
Mm.
Så det är väl ett sätt att kunna resonera om saker utan att behöva oroa sig för att någon... manipulera något som de inte ska manipulera. Men det...
All right.
Sen tror jag, och jag är inte 100% säker, men jag tror att det finns vissa optimeringar kring records också, och hur den jag vet inte om kompilatorn kanske kan göra optimeringar kring hur den...
Ja, för var inte det en del av sales pitchen för funktionell programmering, att om du skriver funktionellt och inte muterar state någonting, så är det trivialt parallelliserbart.
Mm, men du är fortfarande overhead av att du faktiskt... Så om du har en referenstyp som du håller på att skicka in någonstans, och så returnerar någonting nytt, eller då är fortfarande overheaden av att du måste allokera minne för den nya grejen.
Just
som en exakt kopia med någonting nytt satt.
Mm.
Och jag är inte helt säker, för att jag har inte använt så mycket, men jag tror att det finns, att de har gjort optimeringar. Jag vet inte om de har gjort det i runtimen eller kompilatorn för just records. Det måste jag kolla upp faktiskt.
Jag känner mig klokare av att ha pratat med dig. Tack för att jag fick ställa min rådagfråga. Jag har en till fråga.
Okej.
Du nämnde i förbifarten att du använder Figma för ett projekt just nu. Och jag är nyfiken på hur du använder Figma.
Ja.
För jag skulle känna att jag har en blind spot där. Hos min kund sitter jag och jobbar med Figma nu, och jag är helt med på att man kan titta på Figman och se liksom hur det är tänkt att se ut. Men jag har ingen riktigt klar path från att jag sitter och tittar på Figman till att jag har CSS i mitt projekt.
Mm.
Du kör Tailwind, va? I projektet.
Mm, jo, men det gör.
Använder du de här Tailwind UI? Visst finns det i Figma? Man kan säga importera in.
Ja, men det finns det. Men jag kanske ska tillägga det, att det här är typ första gången som jag använder Figma.
Så ja, men då ligger du 100% framför mig.
Så att jag är ingen expert på något sätt. Men så som jag använder, jag exporterar ingenting från Figma eller sådär, utan jag använder bara för att... Jag har skapat upp ett bibliotek med de komponenterna som vi använder. Och så använder jag det för att efter man har någon skiss och man liksom vill se hur det ser ut utan att behöva sitta med HTML och CSS, så ritar jag upp det i Figma först.
Mm.
För att få en känsla för hur det verkligen kommer se ut. Men sen så tar jag den här Figma-skissen och implementerar det separat vid sidan om.
Men sitter du och refererar värden i Figma? För det har jag förstått är en grej, att man kan liksom bara titta på att Figma har, även om man inte kör någon magisk export, så har Figma en ganska bra stöd för att typ klicka på element och se vad motsvarande CSS properties skulle bli.
Jo, det finns väl det, men jag har inte riktigt listat ut det, men absolut. Jag använder det för att se så här, okej, men vilken padding ska det vara här?
Mm.
Eller, ja, vilken färg är den här grejen? Typ på den nivån. Men jag är ingen avancerad Figma-användare på det sättet. Sen, jag vet inte, jag tror jag gick in när jag började med Figma i det här projektet, så gick jag in med det och hade en bild av Figma som det inte var.
Mm-hmm. Jag trodde en bild.
Jag trodde att det var mer... jag trodde att han hade mer avancerade saker för interaktivitet än vad den har.
Mm-hmm, okej. Okay. Vad menar du med interaktivitet?
Nej, men till exempel om du har en... Jag måste hitta ett exempel här. Om du har en combo box och så vill visa listan som fälls ner till exempel.
Mm.
Det går absolut att göra. Och då kan du göra så att du exponerar en variabel från din komponent som är expanded till exempel. Mm. Och så kan du typ sätta den variabeln för visibility på själva listan.
Just det.
Men jag har inte hittat... Och skicka ett mail till figma@modemodemet.se om jag är helt fel nu. Men jag har inte hittat något jätteintuitivt sätt att göra mer avancerade typer av layout. Och det kan... Jag tycker det lätt kan bli väldigt rörigt med efter ett tag.
Mm.
Och det kan ju mycket väl göra med att jag inte har använt Figma förut. Men... För jag har upptäckt en hel del så här, gör så här, gör inte så här, mönster.
Jag skulle vilja ha en videokurs som är typ Figma för backend-utvecklare. Där de tar... en design som de gör i Figma och sen så plockar de ut det till Tailwind eller CSS eller vad det är. Men de jag hittat är, de är väldigt designer-fokuserade.
Mm. Det kan ha någonting att göra med att det är ett designer-verktyg.
Jag vet, men man måste få drömma.
Ja. Jag känner att jag är extremt ute på djupt vatten just nu när jag har massa åsikter om Figma, känner jag. Men det är min bild av det i alla fall.
Mm.
Och den kan mycket väl vara fel.
Jag använder det som en glorifierad PDF-läsare typ. Och så tittar jag på vad designerna har svängt ihop. Och så ser jag, aha, de har använt de här komponenterna som vi har sedan tidigare. Då kan jag mickla ihop det med hjälp av dem.
Mm.
Så jag behöver liksom aldrig faktiskt skriva något CSS, utan jag kan oftast återanvända färdiga komponenter. Men nu är det några komponenter som inte finns än tidigare, så jag kommer behöva bygga dem. Och det är lite...
Ja, det är lite magiskt med när man har ett komponentbibliotek. Så måste du skapar en komponent och så måste du exportera den. Och sen inne där du ska använda komponenten, om du redan har den komponenten, om du gjort en uppdatering till den, så måste du explicit säga att du vill uppdatera den här komponenten. Och sen eventuellt om du gjort någon ändring någonstans inne i din skiss liksom, så måste du resetta komponenten för de nya ändringarna. Det bara känns lite...
Men det är alltså inte... Nu ska jag se så att jag inte säger något dumt. Men jag tror inte att vi har riktiga komponenter, utan vi har liksom bara paste, återanvänt saker.
Okay.
Riktiga komponenter, riktiga inom citationstecken, komponenterna ligger i CMS:et som Blazor komponenter.
Ja, nej, jag menar så här Figma komponenter.
Ja. Mm, nej, jag tror faktiskt inte vi har det för...
Men tappar man inte mycket av det som är, om ni gör en uppdatering till exempel, så här, nej, nu ska det vara rundade hörn på den här grejen. Går ni runt och till alla era pages och klickar på den komponenten och så ändrar radius till 8 på den överallt.
Jag hoppas
som ett djur.
jag vet faktiskt inte hur vi gör. Jag kan ta reda på det till nästa modemodemet. För jag ska faktiskt fixa den här featuren tills nästa gång vi spelar in.
Jag skulle faktiskt vilja ha ett verktyg som Figma som är lite mer som typ VPF-designen. Förstår du vad jag menar?
Visst var den ganska nice? Vad fan var den hette? Den hette något.
Nej, men man skriver så här samlkod.
Ja.
Om man har haft något liknande där liksom, där man kan bygga upp sina komponenter separat liksom, inte på en helt redan existerande canvas, men att man byggde upp det med HTML eller CSS eller SAML eller vad som helst. Eller kanske till och med lite som Windows Form-designen eller Qt-design.
Nu snackar vi.
Något sånt skulle jag vilja ha. Mm. Jag vill inte hålla på med allt man måste göra. Bara vill visualisera något.
Ja, precis. Jag har ju det här Shuffle Dev som det heter, och den, fast det är inte riktigt det du är ute efter. Det är för det
nej, den, är jag har använt den faktiskt, Shuffle Dev.
Ja.
Men det är mer för att man ska få typ komponera en template för någonting.
Ja, precis. Ja, det var inte alls det du var ute efter, kom jag på.
Nej.
Vad fan var den hette? För det fanns, jag kommer ihåg att det var en stor grej när VPF släpptes 2007 eller när det var. Att utvecklaren skulle kunna sitta och koda i Visual Studio och designerna kunde sitta med.
Ja, just det. Jo, nu kommer jag ihåg. Vi använde det på Tobii. För då hade vi faktiskt en,
precis på Tobii, jag satt med det också. Så.
Mm. För då hade vi en faktisk designer som byggde UI-gränssnittet. Vad fan heter det? Ja, det är bra. Googla lite.
Vi kommer aldrig någonsin hitta det.
Men det kommer jag ihåg vara ganska sweet. För man kunde mer eller mindre ta designen precis som den var. Och där hade de löst interaktiviteten väldigt snyggt med. Man kunde lägga in.
Det var ett väldigt välpolerat program också, vill jag minnas.
Nu måste jag googla lite. Design. Blend heter det.
Vad sa du?
Blend.
Blend, just det. Inte Blender som
3D-modelleraren,
utan Blend. Just det. Jag måste nästan googla Microsoft Blend. Ja, titta. Där är det. Microsoft Expression. Just Expression Blend. Det var nog. Vad var det? Expression var någon svit för.
Ja. Allt det här ringer ju klockor, men jag kommer faktiskt inte ihåg. Det måste ju vara 10 år sedan. Men det kanske är lättare för SAML är så, som man säger, begränsat. Menar HTML, CSS, JavaScript, allt det där. Det är svårt att liksom exportera något.
Pedagogiska, vad var SAML för något?
Det är ett markup-språk som XML-baserat som HTML, fast man beskrev komponenter och dialoger och liknande.
Specifikt för Microsoft och VPF som det heter, Windows Presentation Foundation.
Mm, det stämmer.
Helt. Det tog aldrig riktigt fart, eller gjorde det, jag vet inte. Jag tappar lite connection med.
Jo, men det gjorde det väl. I alla fall hos dem. Eller ja, såklart inte i hos Java Shops och liknande, men det var väl ganska stort i Enterprise.net.
Det var väl mer kanske att desktop-appar inte var lika heta efter ett tag.
Men det används ju fortfarande i det här Avalonia, det VPF-ramverket, cross-platform och Uno. Och Windows WinUI använder ju SAML också.
Okej.
Okay. Så det används fortfarande för Windows-applikationer.
Men när var det senast du laddade ner en Windows-applikation som du typ inte använt i 10 år? Alltså en Spröjlands.
Idag?
Jaså, vad var det för någon?
Den heter, vad heter den? FilePilot. Som en ny, jag ville prova.
Var det den som var på Hacker News häromdagen?
Ja, det är mycket möjligt. Den släpptes typ igår, tror jag. Något sånt där.
Ja, den ser ut som Windows Explorer, fast bättre.
Ja, jag har inte riktigt. Jag bara öppnar den och kollar runt lite, men den verkar lovande.
Var du en Norton Commander-kille när du var yngre?
Nej. Det var jag faktiskt inte. Men de som jag känner som använder Norton Commander och Midnight Commander och liknande, de svär ju för den, på den. De sitter ju fortfarande med samma vad heter det, filhanterare som de använde för 20 år sedan.
Jag har faktiskt inte, jo, jag har provat Midnight Commander, men jag tyckte att den såg så pass olik Norton Commander, så jag fastnade aldrig. Men jag kanske ska ge den en chans till, för den, jag kollade på den här om dagen, den utvecklas ju fortfarande.
Mm. Du vet att det var kompis Miguel som byggde den.
Nej, är det sant?
Mm.
Gud vad han är produktiv.
Jag är ganska säker på att det var han. Måste jag bara se att jag ljuger.
Miguel är alltså Miguel de Icaza. Visst heter han så?
Mm, det var han som startade Midnight Commander. Han är sjukt produktiv.
För han har gjort Mono bland annat, men just nu höll han på med Porta Godot till iPad, eller vad var det för något? Berättade du någonting om det?
Ja, han håller på. Ja, exakt. Han håller på. Porta Godot är ju skrivet i C++.
Mm.
Så han har lyckats få det att kompilera och interoppa mot det från Swift UI. Så han har byggt ett helt nytt skal och dragit in Godot och så börjat ersätta så här, för att det ska bli iPad native.
Mm.
Det är ganska coolt där.
Jag gillar Godot. Min äldsta son håller på mycket med Godot nu och jag tittar över axeln och det verkar så nice. Liksom det, allting är i Godot-programmet. Alltså man får en modellerare och scengraf-editor och en kodeditor. Liksom allting är integrerat på ett väldigt snyggt sätt.
Mm. Ja, men jag tror att det är väldigt, jag tror man glömmer av hur kraftfulla iPads är, de som kommer ut i dagsläget.
Mm.
Och att man faktiskt kan sitta och bygga spel på sin iPad med Godot. Det är ganska, inte behöver ta med sig en laptop, bara ta med sig sin iPad. Och så det är en cool idé.
Nu ska vi försöka länka i show notesen på något sätt till, om man har någon sajt för det projektet.
Ja, men jag tror det. Jag kan skicka länken så.
Mm. Coolt, coolt, coolt. Jag rage quitta Hacker News här om veckan.
Ja.
Jag hade ett konto och jag tog bort det.
Vad var det som gjorde dig arg?
Det som gjorde mig arg var... Dels så hade jag influensa, så jag var allmänt på grinigt humör. Men sen så försökte jag... Jag märkte att alla trådar som... Trigger warning, pratar lite om världspolitik just nu. Men varje gång man postar en tråd om Trump eller Musk så blev den flaggad inom 30 sekunder. Och Dang, som är någon slags Uber-admin, gick ut och sa att han tänker inte rulla tillbaks flaggningarna. Och samtidigt så DHHs jävla idiotartiklar blir inte flaggade.
Det är helt stört.
Så då fick jag nog och tog bort mitt konto. Man kan inte ens ta bort sitt konto, utan jag tog bort, jag ändrade lösenordet och tog bort det från One Password, så jag kan inte logga in längre.
Bra val. Jag vet inte, jag har aldrig fastnat för Hacker News. Jag tycker det känns som allt det sämsta med det som man tycker är kul, teknik, blir jättepopulärt där. När Bitcoin så var stort och vad heter det?
Web 3
och ibland var väl det så här någon, man gick in någon gång då och då. Det kanske var någon pärla, någon bra artikel. Men jag tycker det är mycket skit där alltså.
Men alltså, ibland dyker det upp något roligt, men det, precis som du säger, det har varit så himla mycket fokus på techbro-intressen.
Exakt. Bra sammanfattat. Och jag känner, ja, det är väl inte bara Hacker News, men det är väl samma sak med nuvarande så här LLM-hypen.
Ja, absolut.
Jag håller på att rage-skita LinkedIn. Så. Vilken dag som helst kommer jag antagligen bara logga ut och aldrig mer logga in på LinkedIn.
Jag har börjat, jag har sänkt min tröskel för att unfollowa folk. Alltså inte ta bort dem som kontakter, utan bara unfollow. Så att de inte dyker upp i flödet. Och jag har bara gått på en riktig bänder med avfölja folk. Så nu får jag nästan ingenting i mitt flöde längre.
Nej.
Då är det ganska nice.
Jag har varit oerhört liberal med att lägga till folk till LinkedIn.
Ja, men samma här. Jag lägger till alla som requestar och lägger till folk. Men sen så...
Och det har jag ångrat. För idén är ju bra så här, connecta med folk som du jobbat med tidigare. Alltså på ett forum som inte är Facebook eller Twitter. Eller liksom där bara där allting existerar i någon slags professionell kontext. Fast ingenting som jag ser på LinkedIn har ju någonting att göra med folk som jag har arbetat tillsammans med. Utan det är ju bara liksom så här, ja men du vet, mycket LLM-snack och AI och programmering är dött. Jada.
Apropå det, vad är alla de här apparna som folk skulle göra med LLM? Vad är alla filmerna? Vad är all musik? Nej, men på riktigt, år har folk sagt att de ska göra saker.
När som helst, så blir det av med jobbet.
Det är nästan som att den ramlar omkull om man försöker göra någonting mer avancerat än liksom skriva en funktion.
Jo.
Med hjälp av det.
Det är ju, jag känner folk som använder Cursor, den här nya Visual Studio Code forken med någon slags LLM kodmodell. Och tydligen så funkar det inte jättebra när man har mer än typ 30 filer.
Nej, det hörde jag också att det.
Så om den inte klarar mer än så förstår jag verkligen inte hypen. Men det är som du säger, vad är alla grejerna? Vad är liksom... Jag satt och tänkte på det, jag vet inte när det var, men ett tag sedan. Så jag försökte verkligen säga, okej, men nu ska jag öppna mitt sinne då. Liksom vad... Alla de här LLM-grejerna, ChatGPT och de här Claude och de här kodmodellerna. Och, vad är det liksom som har förändrat mitt liv eller har potential att förändra mitt liv eller liksom hur jag jobbar eller någonting. Och helt allvarligt, det enda jag kunde komma på är Mastodont. Mastodon, sociala nätverket, att när du ska lägga till en alt text så kan du generera en beskrivning. Det är den enda grejen jag kunde komma på som på något sätt har gjort mitt liv bättre. Eller som jag tycker är, okej, men det här var nice. Så jag förstår inte liksom var hypen kommer ifrån, för att jag har inte sett någonting som rättfärdigar den. Jag har bara sett så här, typ som när var det Skånes landsting, de skulle införa någon slags AI-chat-robot som skulle revolutionera deras triage till, och jag tror det var Västra Götalandsregionen som skulle köpa upp samma. Och sen så bara blev det skit och det var massa, vad heter det? Det var farligt helt enkelt. Så de la ner det där. Och det är sådana historier man hör hela tiden. Så här, nu ska man använda det här för att göra det här och sen så blir det skit. Men hypen fortsätter liksom. Det är aldrig någon som drar i bromsen och bara, men det här kanske inte är en lösning på alla de här problemen som vi tror att den teoretiskt skulle kunna lösa. Liksom. Hur många sådana dåliga utfall måste finnas för att folk bara inser att ja, det här kan vara en grej som kan vara nice att liksom lägga till existerande saker eller kanske göra arbetet lite lättare i vissa fall, men ingenting liksom som kommer ändra vårt samhälle eller hur vi... Förstår vad jag menar?
Så här, jag tror att LLM är jättebra när man inte bryr sig om resultatet. När resultatet inte spelar någon roll utan är bara till för att vara liksom en startpunkt. Att det funkar de jättebra till. Jag kan säga så här. Här är senaste prompten jag har i min ChatGPT. Help me create a custom authorized attribute in .NET 9 that fetches a claim from the current logged in user and validates the claim. Ignore the actual validation. Och så spottar den ut koden. Och det sparar mig 45 minuter mot att gräva i dokumentationen. Men jag vet vad jag är ute efter. Jag vet hur det som jag behöver ser ut. Det är liksom...
Jo, men tänk då att om du inte visste någonting om så här, authentication och authorization.
Nej, då skulle jag inte ställa den frågan ens.
Nej, men om du hade sagt så här... Då har jag kanske ställt frågan som, hej, jag har en API endpoint som jag vill säkra upp. Jag använder det här språket och det här ramverket. Och så får du lite kod så använder du det. Skulle du veta hur authentication och authorization funkar? Nej. För det är också en viktig grej. Så liksom att,
det är min poäng här. Jag vet att svaret... Jag vet vad jag är ute efter. Jag orkar bara inte leta upp exakt vilket interface man ska ärva i .9 för att man ska göra ett custom authorization.
Nej, jag förstår det. Men jag menar bara rent hypotetiskt om man ser liksom någon som inte kan det där. Och får lite samma sak som när folk som kopierar kod från Stack Overflow. Kolla, det kompilerade. Okej, det verkar funka. Okej, men nu kör vi på det. Och sen när det blir ett fel eller så förstår man inte riktigt vad det är man har kopierat in. Men jag vet inte, det var någon tomte på LinkedIn som... Det var en DN-artikel för inte så länge sedan där de hade så här ifrågasatt att ungdomar använder ChatGPT som en sökmotor. Och den här personen på LinkedIn tyckte att det var så... det är väl ingen skillnad mot... Det är väl samma sak liksom. Som att använda en sökmotor eller vad som helst. Men skillnaden är ju också att man inte får några, du får inga som helst referenser till hur den kom fram till den där informationen. Mm. Så jag vet inte, jag är oerhört skeptisk mot att det är så utbrett.
Jag tror att det finns ett väldigt incentiv för alla som håller på att bygga LLM-produkter att hypa upp det, eftersom de är oerhört dyra att drifta och träna, och de måste få in en return on investment på sin grej.
Men tror jag att det är lite sunken cost fallacy i det med, liksom att även om det är jättedåligt så kommer de här människorna fortsätta pusha för det, för att de har lagt ner så mycket pengar på det redan, eller så mycket energi. Eller...
Det tror jag absolut. Så här, vad ska de göra annars? Medge att det liksom, ja, det var inte så bra som vi har lovat.
Nej. Men det är kul också att de människorna som pushar allt det här, som du säger, varje gång man ser någonting på LinkedIn så här om stora språkmodeller eller liknande, så har de alltid AI i sin titel.
Mm.
Alltså i sin jobbtitel på något sätt. Så här, Chief AI någonting, eller Building Custom AI, Bringing AI to the People. Om du vet. Det känns som...
Men då... Nu bröt vi mot vår outtalade regel att vi inte ska diskutera AI, men Anders är inte här för...
Nej, det får vara ett specialavsnitt. Men, ja.
Vad mycket vi har täckt in. AI-gnäll och Hacker News Rage Quit och Rådagfrågor och Figma och Sammel. Det är ett bra avsnitt där.
har vi missat någonting?
Nej, hör du, jag ska gå och hosta lungorna ur mig nu.
Ja,
om du inte har något avslutande som du vill ta upp.
Nej, jag ska nog... Alltså, ja, de här grejerna kan man ju prata hur mycket som helst om, så att det är kanske lika bra att vi bara säger hej då.
Tack för idag.
Ja. Tjena. Hej. Hej.